Idag är det långfredag. För övrigt en väldigt vacker vårdag. Liselott och jag, vi har varit ute och vandrat runt Hesjön i Målilla. Vi hade kaffe med oss i ryggsäcken och satt på en klipphäll nära sjön vända mot solen. Så vi kunde ha haft det sämre, om man säger så. Men vi är ju också ute på en påskvandring tillsammans. I berättelsen om Jesu lidande, hans död och hans uppståndelse. Så vi ska fortsätta det vi slutade igår, nämligen i Getsemane trädgård. Så vi ska läsa den femte texten av 12 och jag hoppas att du har tillgång till en bibel så du kan vara med. Vi slår upp Lukas, det 22 kapitlet och så ska vi börja på vers 47. Lukas kapitel 22. Vers 47. Medan Jesus ännu talade kom en folkhop och han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sade, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sade Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Nu kom Judas till Getsemane och Judas var inte ensam. Han kom tillsammans med religiösa ledare och en hel hop av beväpnade soldater för att ta Jesus till fånga. Det finns de som påstår att det kunde ha varit flera hundra man. Förmodligen var det många av dessa romerska soldater som kanske inte ens visste vem Jesus var. De lydde bara order. De skulle gripa den person som Judas pekade ut. Alla fyra evangelisterna, även Lukas, talar om Judas som en av de 12. Han hade varit en av dem, utvald av Jesus själv. Men från den här stunden så skulle Judas bli känd som Judas Iskariot, han som förrådde Jesus, han som sålde Jesus för 30 silverpengar. I över 3 års tid hade de kanske dagligen varit tillsammans, men nu hade Judas bytt sida och nu hade han gett sig själv åt mörkrets makter. Och så grep de Jesus. Jesus hade ju ingen tanke på att fly. Så jag tror nog att många av alla dessa soldater undrade för sig själva varför de var så många och varför de var så beväpnade för att gripa en fånge som så frivilligt följde med dem. Jesus kände ju av den här skamliga behandlingen. Han säger, som mot en farlig brottsling har ni kommit med svärd och med påkar för att gripa mig. Och varje dag, den här veckan har jag ju varit tillsammans med er i templet. Jag har undervisat och ni har inte rört mig. Men nu, när det är natt, när det är mörker, då agerar ni. Ja, nu har sannerligen mörkret makten. Vi läser vidare. Vers 54. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner och Petrus satte sig mitt ibland den. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden och hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, Människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där med honom, han är ju Galilé. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus, och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt, ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Alla lärjungarna övergav Jesus och flydde. Men Petrus var en av dem som följde med på avstånd till översteprästens hus. Om det som Judas gjorde kallas förräderi, så kallar vi det som Petrus nu gör för ett svek. Det var inte planerat. Det var inte uppgjort. Det var ingen medveten illdådig handling. Petrus ville egentligen någonting helt annat. Men då det gällde som mest, då vacklade Petrus. Han var feg. Och utan att kanske tänka på det, så valde han i motsats till Jesus att rädda sitt eget skinn och skydda sig själv. Men du är ju också en av Jesu vänner. Nej, jag vet inte vem han är. Jag känner inte den mannen. Efter att ha tre gånger påstått sig inte veta vem Jesus är, så gal tuppen, precis som Jesus hade förutsagt, när de satt i övre salen och åt påskmåltiden. Då hade Petrus sagt att han aldrig någonsin skulle överge Jesus, även om alla andra gjorde det. Men nu gick Petrus ut och han grät bittert. Ja, jag tror kanske att vi alla mer eller mindre kan känna igen oss i det sveket, i fegheten och att i ett ogenomtänkt ögonblick komma undan. Låta Jesus stå ensam kvar inför människorna. Vi har nog alla upplevt någon gång att vi undvek att göra det som vi borde ha gjort. Kanske tagit parti för den svage. Kanske satt stopp i ett samtal som urartat. Bekänt hans namn för en klasskamrat, vittnat för en kollega, för en granne eller en släkting. Alltså vi tyckte det var så pinsamt. Och vi tänkte, vad ska de tycka och vad ska de tänka? Och vi valde att vara tysta, eller så drog vi oss undan då Jesus behövde oss som allra mest. Och efteråt, när Jesus så att säga vände sin blick mot oss, såg på oss, så kom vi ihåg. Och vi blev skamsna och vi blev besvikna på vår egen ynklighet och så rusade vi bort och vi grät bittert. Men vi ska komma ihåg att Jesus inte såg på Petrus med förakt, snarare med, om man skulle kunna säga, medömkan. Han var så medveten om det han själv hade sagt till lärjungarna vid ett annat tillfälle. Han hade sagt, utan mig så kan ingenting göra. Men jag ska komma till er. Jag ska sända den helige ande. Jag ska inte lämna er faderlösa. Och när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft. Kraft att bli mina vittnen. Nu fortsätter vi och läser vers 63. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. Genom hela natten så tas Jesus till det ena, från det ena förhöret till den andra. Och rättegången var uppgjord i förväg. Jesus fick inte på något sätt en rättvis och opartisk prövning. Han hade ingen advokat som förde hans talan, utan med hjälp av falska vittnen så försökte de få Jesus fälld. Men Jesus han förblev tyst. I stort sett hela tiden. Utom vid ett tillfälle när han på en direkt fråga från översteprästen bekräftade att han var Guds son. Jesus fick utstå mycket lidande från den judiska vaktstyrkan. Han blev slagen, han blev bespottad, hånad och förnedrad på alla tänkbara sätt. Och när sen Jesus överlämnades till Pilatus för att dömas så var inte de romerska soldaterna ett dugg bättre. Vi vet hur de klädde honom i en mantel och satte en törnekrona på hans huvud och hånade honom. Är det du som säger det var judarnas konung? Och folket skanderade korsfäst, korsfäst. När vi läser om allt som Jesus fick utstå så kommer lätt tanken till oss. Vi frågar oss, hur kunde orättvisan segra på det sättet? Varför var det ingen som stoppade det? Det är som att vi väntar på att någon enda människa ska träda in i handlingen och bara avbryta allt sammans och ropa, nu får det vara nog. Nu räcker det. Så här gör man inte, det är inte rätt. Men vi läser i Romarbrevet att Gud såg över jorden och när han gjorde det så fann han ingen enda rättfärdig. Ingen enda. Om du och jag hade stått i hopen så hade inte vi heller valt att stoppa, att säga ifrån. Ingen enda rättfärdig fanns. Vi var alla med i folkhopen. Och det var just därför som Gud sände sin enfödde son till världen. Det ingick i Guds plan för att rädda världen. Rädda dig och mig. Och Jesus han uthärdade för att du och jag skulle bli kvitt våra synder. Han tog ju vårt straff och vi gick fria. Och nu kommer vi till den här dagens mest centrala scen. Då ett kors blir rest för hela mänsklighetens frälsning. Vi bläddrar fram till Lukas det 23 kapitlet och så läser vi bibelstället om Jesu korsfästelse med början i vers 26. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna göm oss. För om det gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade honom och sa, andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade, om du är judarnas konung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: "Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också." Men den andre tillrättavisade honom och sa: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänat för det vi gjort, men han har inte gjort något ont." Och han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset." Det var nog omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande." När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: "Den mannen var verkligen rättfärdig." Vi är på Golgata, dödskallen eller huvudskalleplatsen. Klockan är bara tidig morgon då Jesu kors restes för en hel värld. Jag tänker, låt oss stanna där en stund i våra tankar, vid korset. Alla de vidrigheter som är förknippade med korset som avrättningsredskap mötte Jesus utan någon protest eller invändning. Och det övergår ju allt vårt förstånd. Och när han sen säger: "Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör." Då förstår vi att Jesus är annorlunda. Att han är människosonen. Att han är gudasonen. Och vi förstår att det som sker på korset, det saknar allt motstycke. Jesus korsfästes inte ensam. Bredvid Jesus hängde två rövare, en på var sida. Och på samma sätt som det är med oss i vår tid, så tar somliga emot, andra inte. Frälsningen är ju inte med automatik var man och kvinnas, bara för att den från Guds sida är utförd och slutförd, fullbordad. Den behöver tas emot. Vi läser på ett annat ställe i Bibeln att åt alla de som tog emot gav Gud rätten att kallas Guds barn. Men jag tror att den korta dialogen mellan Jesus och den ene rövaren är någonting av det vackraste och någonting av det mest gripande i hela Bibeln. "Tänk på mig när du kommer i ditt rike", säger rövaren. Och Jesus svarar: "Idag ska du vara med mig i paradiset." Det säger oss att så länge vi är i livet så är det aldrig för sent. Det säger oss att frälsningen inte beror på vad vi har gjort eller inte gjort, utan den beror på vad Jesus har gjort. Och det säger oss också någonting om Guds ofattbara nåd och kärlek till en syndare som vänder sig till Jesus, som vänder om och ber om förlåtelse. Rövaren var lite försiktig när han tilltalade Jesus. Han säger: "Tänk på mig. Jag vet att jag hänger här med rätta. Jag får det jag har förtjänat, men du kan väl skänka mig en tanke." Och Jesus svarade: Idag ska du vara med mig i paradiset. Inte imorgon, inte om en vecka, utan idag. Idag är frälsningens dag. Vi har inte ens löfte om en morgondag, men vi har idag, och denna dag är frälsningens dag. Jag skulle också vilja säga det till dig. Idag är din dag. Idag är den dag som du kan ta emot Jesus i ditt liv och bli ett Guds barn. Vid den sjätte timmen, klockan 12, så blev det helt svart. Ett mörker sänker sig över jorden, och det varade ända till klockan 3, till den nionde timmen. Det står inte, Lukas säger inte det, men vi kan läsa det hos de andra evangelisterna, att Jesus ropade vid det här tillfället någonting som många teologer har funderat över, och vad de orden i själva verket innebär. Och jag tror kanske aldrig vi kan riktigt förstå vare sig vidden eller djupet av de orden, men han ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus upplever den totala ensamheten. Men klockan 3, den stund då Jesus ger upp andan och dör, då är hans sista ord från korset: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Dödsögonblicket präglas inte av ensamhet, inte av att vara övergiven av sin far, utan istället talar dessa ord om trygghet. Och det talar om en övertygelse om att ha fullbordat allt. Och i samma stund så brister förlåten i templet, eller förhänget som det står i den här översättningen. Förhänget var ju det tjocka draperi som skilde det heliga och det allra heligaste åt i templet. Och som en mäktig illustration från himmelen så förkunnar själva himmelen att nu är vägen öppen, vägen till gemenskap med Gud för var och en som tar emot Guds gåva, Jesus Kristus, och tror på honom. Och vi stämmer ju in i den romerska soldatens, officerens bekännelse. Denne man var verkligen rättfärdig. Denne man var verkligen Guds ord. Och med de orden så avslutar vi den här dagens påskvandring, och jag hälsar dig varmt välkommen tillbaka på påskdagen.